Det här är Linus på baslinjen, en podcast om och för svensk tennis.
Jag sitter här med Kristoffer Granqvist, en av grundarna till Tennis X Analysis, som hjälper till att ge feedback på tennisteknik. Var kommer ditt intresse för tennisteknik ifrån, Kristoffer?
Ja, jag är ju tennistränare och har varit i många år. Och jag brinner mycket för tennisteknik. Framförallt hur den har utvecklats genom åren från 80-talet eller 70-80-talet och fram till nu. Och jag upplever att vissa kanske inte har hängt med riktigt där. Nej. Och därför tycker vi att vissa kan behöva lite hjälp på vägen.
Ja. Det är ett omtvistat ämne hur viktig tennistekniken är. Hur viktig är en bra teknik?
För vissa som jag tittar på så är det jätteviktigt. Och för vissa kanske det är mindre viktigt. Men det är svårt att gå riktigt framåt om i alla fall om man gör vissa fel i det. Definitivt. Mm.
Ja. Ja, och det ska vi motverka då,
precis.
Helt enkelt.
Det ska vi försöka. det får ju inte bli att det hämmar ditt spel. Sen är det ju så mycket annat i spelet som är kanske ännu viktigare. Men det får inte hämma din utveckling. Allt handlar om att försöka utvecklas. Och om tekniken är det som gör att vi blir hämmade, så tycker jag att då fyller ju tekniken en väldigt viktig del.
Så är det. Och Tennis X Analysis kan man läsa mer om på hemsidan under samma namn eller på valfritt socialt medie under Tennis X Analysis helt enkelt.
Ja.
Välkomna till ett nytt avsnitt av Linus på baslinjen podcast powered by Zennis. Har ni koll på vad Zennis är numera, eller? Om inte så kan ni gå tillbaka i podcastbiblioteket sisådär en vecka ungefär, så kan ni höra podden med Santo Leskinen ifrån just Zennis, där vi pratar om allt som har med Zennis att göra. Hur det kom till, vad det är för något, vilka innovationer som är på gång, vilka funktioner som används mestadels idag, med mera, med mera. Så gå tillbaka en vecka och lyssna på avsnittet med Santo Leskinen ifrån just Zennis. Idag så gästas podden av Morgan Johansson, som själv satsade mot en proffskarriär i sporten tennis och nådde nästan in på topp 1000 i världen som senior. Idag jobbar han som tränare i Solna tennisklubb. Hur ser han tillbaka på sin egen tennissatsning? Det pratar vi om i dagens avsnitt, där vi även kommer in på hans juniortid i Karlskrona tennisklubb. Tiden är gäster runt med Fidde Rosengrens team under Tennisförbundets ledning. Vi pratar om steget till att bli tränare och hur Morgan har jobbat mycket med personlig utveckling de senaste åren. Plus såklart väldigt mycket mer. Innan vi kör igång så vill jag slå ett slag för Stöde Tennis Camp, som sticker ut hakan och påstår att de är Sveriges bästa läger för breddspelare. Så har du nyss börjat spela tennis eller mest spelar för att det är skoj och för skojs skull, då har du hamnat rätt. Sök efter Stöde Tennis Camp så kan du läsa mer om Sveriges kanske bästa breddläger för tennisspelare. Jag vill också slå ett slag för Jessica Lenhoff och Lenhoff Tennis International. Om du eller kanske ditt barn eller din adept är på väg över till collegeidrotten och är sugen på att spela college tennis, ja, men då är Lenhoff Tennis International precis rätt ställe för dig att vända dig till för att få all den hjälp du behöver för att ta steget över till USA, alla bitar i processen och för att hitta rätt skola för just dig. Gå in på Lenhoff Tennis Internationals hemsida för att läsa mer. Du kan också läsa mer om detta på baslinjen.com, där vi har samlat allt material du behöver om svensk och nordisk tennis. Men nu kör vi igång dagens avsnitt. Välkommen Morgan Johansson.
Då har jag den stora glädjen och äran att få hälsa Morgan Johansson välkommen till podcasten.
Tack så mycket. Det är en ära att få vara med här också.
Ja, vad kul. Jag tänkte vi ska ta avstamp, Morgan, i din egen tennis. Du satsade ju själv mot en proffskarriär. Nådde nästan topp 1000, om jag har kollat rätt. När du ser tillbaka på din egen tennis, vad tänker du då?
Ja, jag tänker väl framförallt att tennisen har ju varit en lång resa som har gett mig otroligt mycket. Jag började ganska sent med tennis när jag var 8. Började spela mycket fotboll från 4-årsåldern och sen var det någon kompis i laget som började lira tennis. Och på den vägen så började jag själv att spela. Och sen så gillade jag det här individuella liksom. Ja. Ganska tidigt gillade att tävla liksom.
Okej.
Okay. Och inte vara så beroende av andra.
Nej.
Utan det är ju en själv liksom.
Ja, just det. Så du höll på med andra idrotter liksom, eller var det bara fotbollen du också höll på med?
Det var mest fotboll i tidig ålder, så fram till 13 års ålder kanske. Sen så har jag hållit på med ganska mycket sporter.
Mm.
Handboll, innebandy, lite kampsport, lite blandat.
Okej.
Okay. Ja. Ja.
När du tänker tillbaka på din spelarkarriär, är du stolt över vad du åstadkom? Eller är du besviken att det inte nådde ännu längre?
Det är både och, skulle jag säga. Jag är väldigt stolt, absolut, över många prestationer liksom. Och sen så är det klart att det är ju, jag vill ju alltid bli topp 100. Det var ju mitt stora mål liksom. Samtidigt så besviken, ja, kanske, men samtidigt också det, man måste inse att det är en väldigt tuff sport att bli topp 100 liksom.
Mm.
Det är det.
Mm.
Och det är så många delar som måste klaffa också för att ta sig dit.
Så är det ju. Är det, när du har reflekterat i efterhand, vad kände du att du gjorde väldigt bra och vad kunde du gjort annorlunda?
Men det jag gjorde bra, om vi börjar med junioråren, så tycker jag att jag la ner både själ och hjärta liksom i det jag gjorde. Allt var tennis för mig liksom. Tränade väldigt mycket utöver det som jag gjorde med klubben, det som jag gjorde med landslaget, så tränade jag mycket på egen hand också.
Mm.
Så. Ja, sen.
Och vad kunde du gjort annorlunda för att kanske ha nått ännu längre?
Ja, men det är en bra fråga. Det tror jag skulle vara liksom att jag tror att jag körde liksom rakt in i kaklet lite grann. Jag kanske haft en lite större förståelse för hur lång processen är liksom.
Ja.
Och kanske lite kyligare. Förstå att en tenniskarriär kan ju vara ganska lång.
Ja.
Och resultaten behöver inte komma så tidigt. Utan har man lite, jag menar, du kollar på Bergevi, han är lika gammal som mig. Han har fortsatt att grinda på liksom. Det är hatten av att till honom, måste jag säga. Liksom. Det är en spelare som jag verkligen tycker är professionell på alla plan.
Mm.
Och, ja.
När du ser Bergevi då till exempel nu, som spelar Davis Cup och uppe på challenge-nivån, får se hur långt han kommer nå så här. Kan du känna själv att fan kunde vara du som var där nu?
Absolut, så har jag känt många gånger. Och, jag menar, som junior så fick man ju möta många bra spelare som man också har slagit. Jag kommer ihåg att jag spelade i Köpenhamn, ITF, då slog jag Rublev.
Okej, okay, det är
två
sant?
Två raka. Två raka, 7-5-6-3.
Okej, okay. Wow, det är en fin vinst.
Ja, och det tog ett tag innan jag ens visste om det. Det var faktiskt en kompis som sa till mig, du har ju slagit Rublev. Och så jag bara, nej, jaha. Så gick jag in och kollade på ITF.
Okej. Okay.
Så jag kommer inte ihåg vilket år det var, 2010 eller 2011.
Okej, okay. Ja, det är häftigt ju.
Jag tror det var 2010 och så året efter så vann jag den ITF-en.
Okej.
Men när jag slog Rublev då torskade jag sen i kvartsfinalen. Nästa sen.
Ja, där ser man. Ja. Ja. Ja, häftigt. Vad skulle du säga var höjdpunkterna i din egen karriär som du var med om? Vad var de häftigaste liksom upplevelserna?
Det är jättesvår fråga, men jag menar, alla SM-guld är ju alltid i minnen liksom. Och sen att jag lyckades plocka hem mycket svenska tävlingar som ändå är lite
status på.
Ja, men lite status, typ Kungens Kanna, Kalanka Cup. Båstad tennis och sen så är det klart att många resor man har gjort också. Med legender som Jule Denberg. Vi var i Thailand och vi var i Bangkok och sen så åkte vi vidare och spelade en Grade A i Japan, Osaka.
Oh, skön resa ändå.
Ja, skön resa.
Okej. Vill du berätta vad som hände där? Eller vad var...
Ja, men Jule är skön. Alltså, vi körde ju rätt så hårt, gjorde vi. Sen så käkade vi middag på kvällen. Så Jule så här, men grabbar, jag tycker ändå Lindmark, du har en bra skjorta på dig. Mycket bra. Johansson. Ja, bra klocka där. Det är värda en middag till, tycker jag. Kanske kan bli en middag till här, grabbar.
Ja, det måste ha varit med mycket roliga grejer.
Verkligen. En annan grej, ett minne också, är fyslägret vi hade med Team Catella uppe i Sälen. Då bodde vi i Magnus Normans stuga där uppe.
Ja.
Och så var vi 7-8 spelare. Det var Julle som ledare och Freddan Johansson.
Mm. Hårda bud.
Ja, men det är såna saker som man aldrig kommer glömma.
Det körde hårt då.
Blev väckt 5 på morgonen med trumpet och hårdrockmusik i köket. Så ropar Julle att vi har 1 minut på oss att göra 10 armhävningar, ta på oss kläderna och vara utanför. Då hade vi 1 minut på oss att göra alla de 3 sakerna.
Okej.
Okay. Och sen så fick vi någon karta, tror jag.
Mm-hmm.
Då skulle vi springa ett par kilometer på tid då. Och vi var ju så här panik liksom. Alla skulle springa snabbt. Och så kom vi fram och bara, åh shit vad skönt, nu är vi framme. Och då, ja gubbar, då är det en skidbacke här. Kommer vi upp till den brantaste backen jag sett. Och då hade man ju samlat poäng under den här veckan. Det här var sista dagen. Så att vi hade samlat poäng, fyspoäng liksom. Och beroende på hur många poäng man hade så fick man starta. Säg att man hade mycket poäng. Då fick man starta lite längre fram än de som hade mindre poäng. Och så skulle vi liksom tävla upp för den här backen.
Okej.
Okay. Jag kommer ihåg att
hur gick det då?
40% av spelarna låg ju och spydde efter liksom.
Ja, hårt läger alltså.
Ja, men otroliga minnen.
Ja, just det. Just det. Mm. Gjorde det er starka då?
Jag tror det. Alltså kör man så där, man kan ju inte, gasar man på så där hela tiden, då kommer man ju...
Då går man väl sönder?
Ja, men då skulle man ju bryta ihop, tror jag.
Ja.
Bli helt knäckt. Men en vecka så där, det tror jag bara är nyttigt. Så att... Det gav nog mycket faktiskt.
Ja, häftigt.
Ja.
Morgan, du är väl från Karlskrona?
Ja, det stämmer. Jag är född i Stockholm.
Okej.
Okay. Började dock inte med tennis förrän jag flyttade ner till Karlskrona.
Just det. Hur var det att börja i eller spela i Karlskrona tennisklubb som junior?
Det började faktiskt... Vi bodde till en början så bodde vi... i ett hus utanför Ronneby.
Okej.
Okay. Mina föräldrar.
Ja.
Och då började jag spela i Ronneby tennisklubb till att börja med.
All right. Det är moderklubben alltså?
Ja, det är moderklubben är det. Ja. Och sen så spelade jag kanske ett år där.
Okej.
Okay. Och sen bytte jag till Karlskrona då. Så har det alltid varit Karlskrona.
Just För du spelade ju en del ihop med Gustav Hansson, va?
Ja.
För båda ni var ju bland de bättre i landet under en period där. Vad betyder det att ni var två stycken som var på en hög nivå, tänker jag?
Ja, men det är klart att det betyder mycket. Sen var vi faktiskt fler också. Marcus Månsson.
Stämmer.
Ja, men vi var ett bra gäng där som... Och ungefär samma ålder. Så att vi kunde ju sparra mycket med varandra. Vi kunde stötta varandra och träna hårt tillsammans. Så att,
ja.
Så att det tror jag var att det är viktigt att man har spelare i sin ålder. Eller i alla fall jämn ålder liksom, så att man kan sporra varandra.
För jag tänker då i Karlskrona var ni några stycken där. Sen liksom med landslagssamlingarna och vi kommer till det. Men du var en del av... gänget som reste runt lite med Fidde ett tag. Så du har ju ofta varit en del av flera stycken så här. Har det liksom varit sporrande att man drar varandra eller har det liksom varit en konkurrens som man tyckt varit jobbig ibland också?
För min del så har det inte varit jobbigt, tror jag. Jag har aldrig känt så faktiskt, utan bara egentligen positivt.
Ja.
Att man har andra och dras mot.
Okay.
Och få den utmaningen hela tiden.
Ja. Har du alltid kunnat jobba på det du behöver också? Alltså ett, liksom individuellt, vad du behöver förbättra? Eller har det blivit mycket generell träning?
Det är en bra fråga. Det tycker jag ändå att jag har fått ganska bra. Från klubben hade jag jättebra stöttning. Alltså individuellt, verkligen eldsjälar i Karlskrona, Daniel Brodén och Johan Willemsson. De är ganska olika varandra som tränare. Men de lyckades liksom att kombinera varandra otroligt bra. Så att för min del så fick jag en träning av dem som var på ett visst sätt. Och sen så hade jag vid sidan om landslagsträningen som den var kanske lite mer... generell eller så här grupp så.
Ja, ja.
Men hemma i klubben där fick jag verkligen individuell stöttning. Och...
Okej. Okay. Tror du att, det pratas ju en del liksom om att förr i tiden när Sverige var som starka så var det mycket team och så vidare. Tror du att team är liksom vägen framåt idag också?
Ja, men till viss del tror jag det. Att det är viktigt att ändå känna för att tennisen blir... en ensam sport om du bara ska köra ditt race. Och ligga ute vecka efter vecka och tävla. Till slut så måste du liksom ha stöttning från andra håll. Och då tror jag att det är jättebra om man är ett team liksom.
Ja, okay.
Som kan stötta varandra. Och det tror jag i längden är jättebra. Och någonting som vi borde satsa lite mer på, tror jag.
Okej.
Okay. Yeah. Och kanske också i klubbar att hjälpa varandra.
Ja.
Dels med sparring, men också kanske vissa resor och sådär. Att man kan samarbeta lite.
Är det något som ni gör i Solna här, där du jobbar nu?
Ja, men vi lite grann har vi matchträning och så. Vad det gäller resor, där har vi inte kommit dit ännu att vi liksom... samarbeta med någon annan klubb. Så. Men det tror jag är framtiden.
Okay.
Man kan göra det.
Du var ju själv, som vi touchat här, du var en del av Fiddes omtalade team. Jag vet inte om man ska kalla det team. Men,
Det är fantastiska tider.
Ja, men precis. Exakt, vi kommer till de imitationerna också. Men hur upplevde du den perioden?
Med Fidde?
Ja.
Men jag gillar Fidde. Han är rak, han är ärlig. Väldigt ärlig. Han kan ju liksom ena ramkan, han var underbart. Fan vad bra det här är. Och sen nästa dag,
jag är så besviken. Det här är så dåligt.
Och jag gillar det med honom, liksom, att han är så ärlig. Ibland behöver man ju höra det. Ja. Så här. Ja.
Men det var så liksom, dagligen? Typ.
Ja, tog man inte jobbet, då fick man höra det.
Ja. Så, okay. Tog ni jobbet då?
6 timmar varje dag.
Nej, men,
det jobbet som Fidde vill att man ska göra, det är ju det är mycket.
Ja.
Och jag tror att där är nog inte alla som klarar att köra så pass mycket dag ut och dag in. Utan vissa dagar kanske, ja, kanske man behöver ja, men lite återhämtning. Och jag tror att, ja, jag vet inte.
Okej. Men, var det för tufft?
Nej, för alltså jag kan kanske i vad det gäller vilan, att lite för lite vila kan jag känna liksom. Mm. Jag gillar att träna tufft, men det får ju inte gå ut över kvaliteten för mycket liksom.
Nej.
Men jag förstår ju att det är det man strävar efter, att kunna liksom hålla en hög kvalitet under en lång tid.
Mm.
Det krävs ju liksom det.
Mm. Just det.
Så det är en fin balansgång det där alltså.
Ja.
För det får ju inte gå ut för mycket över kvaliteten, att det bara blir pannkaka om man kör för tufft för länge.
Nej, just det, precis.
Mm.
Just det. För jag förstod under den perioden, han ville ju utbilda er i hur ni skulle vara tennisspelare eller tennisproffs på något sätt. Mm. Och då tänker jag ju att det är en sak då att säga, men jag gillar att jobba på det här sättet, eller jag vill träna hårt och sen vila och så vidare.
Mm.
Hade ni båda behövt närmare varandra lite då, tänker jag? Nu pratar jag inte bara om dig utan om grupp liksom, att vi ska gå mot Fiddesholm, men Fidde kanske hade behövt närma sig er också. Eller vad tror du?
Jo, men så tror jag det är. Om det ska funka i längden, så måste man ju någonstans möta varandra.
Ja.
Och det tycker jag ändå. Alltså, Fidde är ju en person man verkligen kan prata med. Om man pratar face to face med honom, så kan man ju ta upp de här sakerna. Så att det är inga konstigheter liksom.
Nej, just det.
Så det tycker jag också att han var bra på. Så.
Ja, vad härligt. Det var en rolig tid, eller?
Ja, men det var det också. Det är så här. Man glömmer inte de här grejerna. de finns kvar.
Ja.
Så att det,
ja, coolt. Du, som bekant, och du är också, du är känd för bra imitationer av Fidde. Det ligger ju på nätet för alla att se. Hur började det? Hur började du imitera honom?
Ja, men det började väl när vi hade samling efter första dagen på lägret. Och går vi igenom dagen här, och jag måste säga, det här håller inte. Överhuvudtaget. Jag ser 30 minuter innan träningen. Då står Rosenholm i gummibandet och står och viftar fram och tillbaka. Men det händer ju ingenting. Eriksson, han är där borta. Han kör sina intervaller, springer som en draghäst. Underbart att se. Så att här har vi någonting att lära oss. Och när vi är här nu i Turkiet, då måste vi förstå det att vi måste vara först in på anläggningen och sist ut. Det kan inte vara efter tjeckerna och ryssarna. Vi måste vara först och sist ut. Så är det.
Så han kunde dra såna otroliga samlingar med gruppen.
Ja.
Otroliga samlingar. Och jag gillar ju att så här, lyssna och ta till mig. Och sen kanske också härma liksom.
Ja, ja, exakt.
Du kom bara, och Fidde är ju som karaktär. Han tar ju i, kör du bara. Nej, så att Fidde är ju en, och sen Julle då. Det är väl de som jag har imiterat i tennis-Sverige liksom, än så länge.
Ja, vad härligt. Det är ju fantastiskt med karaktärer. Det är ju otroligt
det är det.
Roligt.
Ja, men det är det. Så det är...
Aj, kul.
Ja.
Har du... Vad Fidde själv sagt om det?
Jag vet att han har kollat på den första videon.
Ja.
Jag träffade han i Båstad. Nere i någon sommar där första. Och då hade han hört att jag hade imiterat honom. Så då frågade han faktiskt mig. Jag måste se den där videon, sa han. Och så fick jag min telefon, och så satte han sig med headsetet.
Ja, ja. Och
då tänkte jag bara.
Nu.
Ja, nu. Men sen så kom han faktiskt fram och tyckte att jag gjorde det bra.
Okej.
Så det var riktigt kul att höra. Sen så vet jag inte vad han tycker om de här senaste jag har spelat in. Men, men jag tror Fidde är rätt så... Han kan ta det där med en nypa salt liksom. Det är mycket, jag kryddar ju otroligt mycket också. Ja. Sen är det ju...
Men det är gjort med värme, tycker jag. Det är vi alla, jag tror, jag ska inte säga alla, men vi gillar ju Fidde. Ja. Och det är ju, jag tycker det är väldigt roligt. Jag tror väldigt många skrattar mycket. det är kul gjort. Det har skapat mycket glädje. Jag brukar själv kolla på dem fortfarande ibland när jag vill skratta lite.
Ja, det är bra.
Så är kul.
Ja.
Morgan, efter din tenniskarriär, vad gjorde du sen när du valde att lägga ner?
Ja, men precis. Nu ska vi se. Det var när jag var 24 år. Då hade jag känt under ett par år liksom att det här är liksom inte riktigt... Det kommer inte liksom dit jag vill. Och jag tycker liksom att om man tittar på min ranking till exempel. Jag hade min ATP-ranking, så hade jag ju min career high när jag var 19.
Mm.
Och när jag slutade när jag var 24, då skulle jag nog säga att jag var en ganska mycket bättre spelare ändå än vad jag var när jag var 19.
Mm.
Och det gnagde lite i mig att jag kände att jag hade kunnat spela mer tävlingar.
Mm. Mm.
Det är ju en ekonomisk fråga också i slutändan liksom. Att kunna ligga ute. Jag menar, det är som om du spelar allsvenskan och så spelar du 15 matcher och de andra lagen får spela 30 matcher.
ja, det är tufft.
Det är ju liksom...
Ja.
Om man hårdrar det så är det ju lite så. Och jag kände att det blev lite för mycket. Så jag kände att kanske dags att göra någonting annat. Liksom. Mm. För jag mådde inget bra av det heller.
Okej.
Okay. Gjorde jag inte.
Men när du säger att du inte mådde bra, hur menar du då? Att du...
Ja, men det är väl någonting som... Jag tror att det blev en stor omställning när man gick från junior till senior. Liksom.
Mm.
Jag tror man fick en bild av att det är ett nice liv. Man bor på nice hotell, man åker runt i hela världen och spelar och presterar. Och så kommer man hem och är lite stjärna. Liksom.
Mm.
Och så är det ju inte riktigt när man kommer sen till verkligheten. Liksom.
Nej.
Och där är det någonting som jag hade fått liksom, göra om lite grann i min tennis. Så är det nog att liksom, som sagt, skapa den förståelsen lite tidigare.
Ja.
Att man redan som 15, 16, 17-åring förstår hur lång den här resan kommer att bli.
Mm.
Och den kommer inte vara någon lyx.
Nej.
Så att, ja, lite så.
Okej, okay. Så den övergången från junior till senior, den var tuff liksom?
Ja, men det skulle jag säga.
Just det. Vad hade du behövt för hjälp där då, tror du, för att förenkla den övergången? Även om man tänker nu för juniorer som ska ta det steget, vad behöver vara på plats för att kunna hjälpa spelarna i den övergången så bra som möjligt, tror du?
Ja, men här tror jag generellt att många spelare blir väldigt ensamma när man är på seniortouren. Man reser själv mycket, kanske med någon kompis. Men jag tror det är viktigt att ha en liten, vad ska man säga, familj runt sig. Som stöttar.
Ja.
Tränare, flera spelare, kompisar liksom.
Mm.
Så att man också känner man känner lite att man mår bra också vid sidan av.
Mm.
För jag tror annars tröttnar man Går lite in i väggen liksom.
Just det. Vad gjorde du när du la av då sen? Började du som tränare direkt då eller hur, vad hände då?
Ja, men jag ganska snart började som tränare.
Mm.
Så jag tror bara någon månad efter jag slutade liksom, så började jag jobba i Danderyd.
Mm. Var det för att du inte visste vad du skulle göra annars? Eller var det för att du visste att jag vill jobba som tennistränare?
Mm, ja, men jag har alltid haft, vad ska man säga, viljan och målet liksom att gå långt i min egna tennis. Sen så har jag väl sagt att min plan B är ju att gå över till tränare om jag inte lyckas så. Sen så, jag tycker att det är jätteroligt. Sen så vet inte jag om det är någonting jag vill göra hela livet. Mm. Det är svårt att säga nu, men som det är nu så tycker jag att det är jättekul att få liksom... Ja, men jag jobbar ju mycket med yngre spelare nu som gör samma resa som jag gjorde och tävlar. Jag tror att jag kan ge dem en del liksom, tips och råd och så på vägen. Så.
Hur mycket hjälper det, tror du som tränare att ha själv har varit spelare?
Men jag tror att det är ju, vissa delar så tror jag att det är viktigt. Man vet ju, man kan ju sätta sig in i hur de känner sig på banan och med taktik och såna delar, och man kan också hjälpa till när de ska ut på tävlingar.
Mm.
Man vet liksom hur det går till lite grann.
Mm.
Och då kan man ju rådgiva så. Sen så tror jag en bra tränare behöver ju inte ha varit en bra spelare.
Nej.
Det tror jag definitivt inte, utan det har ju mycket med personen att göra liksom, så att det är nog för- och nackdelar med allt.
Om man ser till din tränarstil eller ledarstil, vilka skulle du säga att du har liksom formats av de du själv haft?
Det är en jättebra fråga. Jag tror att jag, är det någonting som jag tror jag var bra på som spelare, det var att jag, oavsett vem jag hade som tränare, det kunde vara någon som inte ens hade med tennis att göra, som var med mig på ITF till exempel, så hade jag alltid jättestor respekt för den personen. Och det tycker jag är så otroligt viktigt liksom, att man har den med sin tränare och spelaren, att man kan liksom ha en kemi där som funkar. Och jag har haft så många tränare och jag tror att jag har tagit lite av varje. Lite av varje. Och så har jag gjort det till någonting som passar mig som person liksom.
Ja. Hur bygger du träningarna mycket då? Är det mycket, är liksom det vi har skojat lite om idag, så här, men är det mycket, är det tuffa träningar mycket? Är det mycket liksom mycket surret ur första slag? Vad gillar du att liksom fokusera mycket på?
Ja, men jag gillar att dela upp lite grann så man inte bara kör tuffa träningar med cross och rak och såna här basövningar.
Mm.
Den delen behöver man absolut. Det är jätteviktigt att man gör det också.
Mm.
Men jag tror att min filosofi är i alla fall att i tidig ålder då måste man ha mer verktyg, alltså detaljer i spelet också.
Mm.
Det kan vara att jobba med slice, vinklar. Som du säger, serv och första slag. Det finns otroligt mycket detaljer i spelet.
Ja. Så lära dem mycket menar du i tidig ålder? Liksom? Att skapa en bred verktygslåda?
Ja,
liksom.
Ja, precis. Ja. Och sen så tror jag i stora hela att köra tufft är bra också i stora grupper och sådär.
Mm.
Men sen måste man ju också tänka på att det är en individuell sport och alla spelare har olika saker de behöver jobba med.
Mm.
Och där är ju jätteviktigt att man försöker att jobba på dem.
Just det.
De grejerna som just den spelaren behöver.
Ja, jag är med. Jag är med. Hur har du lärt dig tränaryrket nu då? Du var ju själv en spelare, men sen du började som tränare, har du gått utbildningar eller har du lärt dig av kollegor, eller hur har du utvecklats?
Ja, nej men jag har gått TGU 1 och 2 har jag gjort. Och det är väl de tränarutbildningarna som jag har gått då. Svenska Tennisförbundets tränarutbildningar.
Tyckte du de var lärorika?
Det tycker jag. Framförallt tvåan, TGU 2, tycker jag var bra. Mm. Med Peter Reimer och Torselius.
Just det.
Det var lärorikt. Och sen så tror jag mycket har jag lärt mig av de tränarna jag har haft. Där har jag lärt mig otroligt mycket.
Som spelare menar du?
Som spelare, ja. Precis.
Okej. Och hur utvecklar du dig själv idag då?
Det är en jättebra fråga, men jag försöker utveckla mig genom att försöka ha en bra röd tråd i träningen.
Mm.
Så att jag känner att jag liksom jobbar, har ett mål, en vision med vart liksom jag vill komma med min träning med spelarna.
Mm.
Så att där känner jag, just den här planeringsbiten har jag känt att det har varit för mig en viktig del att jobba med liksom för att utvecklas som tränare.
Ja,
och sen så kommer jag fortsätta och gå utbildningar och lära mig ännu mer. Och gå på de här tränarkonferenserna, det är ju mycket också att lyssna på.
Just det.
Men alla karaktärer liksom.
Alla karaktärer.
Ja.
Ja, det är häftigt. Morgan, vi ska bryta av här med fem lite snabbare frågor. Med fem lite snabbare svar också.
Mm.
All right, är du redo Morgan?
Yes.
Vad föredrog du när du själv spelade? Du är vänsterhänt. Föredrog du att möta en höger- eller en vänsterhänt spelare?
Högerhänt.
Det var enklare?
Ja.
För att du fick mer nytta av din
slicer. Min slicer ut på backen.
Ja.
Den gillade jag.
Det gillar
du? Så att jag nog alltid gillat att möta högerhänta mer än vänsterhänta.
Okej. En regeländring du skulle vilja se genomfördes i tennis?
Regeländring? Ja, kanske det här med play replay. Att det finns någon slags begränsning där i.
Ja.
Nu vet jag inte.
Det håller jag med dig om.
Jo, men att det finns någon slags begränsning där hur många gånger man får trycka på den där challenge.
Ja.
Lite som VAR liksom.
Just det.
Att det finns någon slags.
Men det var ju helt
gräns.
Vilt i elitserien i år.
Ja.
Tyckte jag. Eller förra året blir det.
Ja.
Vem är den bästa spelaren genom tiderna?
Jag sticker ut hakan och säger Novak Djokovic då.
Okej. Ja.
Ja, eller Federer. Federer, men jag säger Djokovic.
AIK eller Djurgården?
Den är pass.
Stor Hammarbyare, för er som inte har koll på det. Vad är du bäst på att träna, killar eller tjejer, tycker du?
Båda. Måste jag svara något?
Nej, säger du båda så är det väl båda. Skiljer du på det någonting, alltså på din ledarstil när du tränar killar eller tjejer? Tror du? Eller är det något du tänker på?
Nej, jag tror faktiskt inte det, utan jag försöker att vara mig själv.
Ja, good enough.
Ja.
Ja. Bra Morgan. Våren är ju i alla fall snart på ingång här. Och med det så vill ju många barn och kanske även vuxna spela lite spontan minitennis i trädgården eller på gatan utanför huset. Har ni material för det, Petter Bontin?
Det har vi, Linus. Och det som du säger, våren kommer med stormsteg, grusbanorna är snart igång och minitennis på tomterna hemma hos folk och på gatan. Helt underbart. Ja, vi satsar rätt mycket på minitennis. Vi har nät från de flesta olika leverantörer i olika storlekar. 3 meter, väl den mest populära. Det finns även 6 meter. Minitennisbollar, olika typer av skumbollar och foambollar och ja, redfeltbollar. Så att vi har allting för minitennis. Finns det något roligare? Jag tror inte det.
Nej, jag tror inte det. Hur är du själv i minitennis, Petter?
Nej, men jag spelar väl hellre än bra då kanske. Jag tycker det är otroligt roligt. Och faktiskt skämt åsido, otroligt utvecklande. Inte minst för alla juniorer att spela minitennis. Men kul i alla åldrar, tror jag de flesta håller med om.
Ja, verkligen. Jag själv spelade mycket minitennis också när jag växte upp. Allting det här finns såklart på houseofbontin.se, så där kan man surfa in och leta efter minitennismaterial bland allt annat såklart också.
Då är vi inne på lite frågor som jag ställer till de flesta gästerna. Vad försöker du bli bättre på just nu som tränare?
Ja, men det jag försöker bli bättre på, det är planeringsbiten. Det jobbar jag hela tiden på, försöka förbättra. Mm. Och pedagogiken, liksom att man ibland när man förklarar saker så är det så tydligt för en själv. Men att få ut det till spelaren, då kanske man måste förklara det på ett annat sätt.
Ja.
Det försöker jag hela tiden jobba med när jag är på banan. Att försöka uttrycka mig så tydligt som möjligt så att de förstår också. Inte bara jag förstår.
Ja, det är bra.
Det tror jag är jätteviktigt.
Ja, det tror jag också. Ja. Det får man påminna sig om hela tiden tycker jag. Vad gör du om 10 år?
Bra fråga. Jag kanske är på ATP-touren och tränar någon där.
Ja, just det. Vi pratar om att karriären är över. Det kanske inte är.
Eller så har jag någon YouTube-kanal och så kör jag någon imitations... nej, vi får se.
Ja. Men tror du att du jobbar som tränare om 10 år?
Ja, det tror jag.
Ja, kul.
Kanske inte, men jag tror det.
Ja. En film eller bok som du hämtat inspiration ifrån? Läser du mycket eller?
Jättebra fråga. Nej, inte så här jättemycket. En bok som jag läste som jag liksom faktiskt kunde... Nej, men som jag tyckte var väldigt bra, det var Zlatans bok.
Ja, den var väldigt bra.
Ja, den var väldigt bra. Och vissa grejer där kunde jag relatera lite till också.
Som vad då till exempel?
Ja, nu kommer vi in på lite djupare saker här. Men nej, men min egna uppväxt lite grann.
Okej.
Jag hade en bra uppväxt liksom i början fram tills jag var 11 år. Och när jag blev 11 så skildes mina föräldrar. Och efter det så blev det ganska stökigt. Vi flyttade runt mycket. Vi bodde på många olika ställen har vi gjort. Och det blev lite stökigt mellan mina föräldrar och lite sådär. Så att hemma så var det inte alltid jättestabilt.
Okej. Formade det dig som person, tror du, eller?
Absolut, det tror jag. Både, ja, men jag tror det har gett mig mycket som person. Och både saker som är dåliga, som jag liksom har behövt och jobba med mig själv för att bli en bättre människa liksom. Jag känner ju jag vet i grunden att jag är en väldigt snäll och omtänksam person. Sen så har jag haft dåligt beteende och sådana bitar också har jag haft, som jag har liksom försökt verkligen jobba med. Och man blir ju klokare ju äldre man blir. Det blir man. Verkligen.
Hur har du jobbat med de bitarna?
Ja, men bra fråga. Jag har gått både till idrottspsykolog och gått till vanlig psykolog. Och sen har jag också gått sån här anger management.
Okej. Spännande. Hur var det?
Jättebra. Ja. Jättebra, för då man får en förståelse för liksom hur, ja, men hur man kan liksom agera på vissa sätt och när man blir riktigt förbannad till exempel. Och det tror jag hjälper en liksom att, ja, men inte ens komma i närheten av de situationerna.
Mm. Okay.
Och det har jag liksom, tycker jag, ja, men senaste åren här lärt mig otroligt mycket.
Ja. Man får med sig verktyg som man kan använda sig av när man känner att nu börjar det brinna liksom. Typ,
ja, precis. Mm. Och till och med så att det inte blir så att man brinner. Man kommer inte ens dit.
Okej.
Och det är ju, det är jättehärligt.
Ja. Mm. Spännande. Ja, det är jättespännande ämne. En förebild eller mentor som du har sett upp mycket till genom åren?
Daniel Tjärnqvist, gammal djurgårdare.
Mycket.
Hockeyspelare,
ja.
OS-guld 2006.
Ja, berätta.
Nej, men det var, jag spelade ju på Lidingö.
Just det. Mm.
Innan då, ja, men när jag satsade och hade Peter Hjort som coach. Och via Peter Hjort då, så lärde jag känna Daniel Tjärnqvist.
Mm.
Som hjälpte mig med fysen. Vi körde, körde en hel del fys ihop och lärde känna honom liksom utanför träningen också. Och var hemma hos honom och vi har varit ute och fikat. Och liksom, världens bästa person tycker jag. Det är en stor, stor förebild.
Okej,
ja.
Kul. Men hjälpte han dig någonting när du själv spelade fortfarande eller var det här efter karriären så?
Han satt, jag spelade i division 1 med Lidingö och då satt han på min bänk, jag tror nästan alla matcher.
Okej.
Okay. Och jag hade 12 raka segrar med honom när han satt på min bänk. Så det är ju, ja, han bara han satt där så fick jag något lugn och som fokus att det var...
Okej. Okay. Ja, kul.
Ja.
Han kan mycket tennis också.
Han är väldigt intresserad av tennis.
Ja.
Och sen så... Jag menar, han har ju hållit på med idrott och högsta nivån i hockey så att jag tror bara det kan ju han överföra till tennisen lite grann så.
Just det. Du kanske får hjälpa mig att få honom till podden här.
Aha. Ja,
det är spännande.
Ja, tycker jag. Kan vi kolla.
Morgan, vad skulle du säga är svensk tennis största styrka?
Det är en jättebra fråga. Svensk tennis största styrka. Måste jag fundera?
Mm.
Nej, den har jag inte svaret på på rak arm så här.
Nej, följdfrågan är ofta vad den största svagheten är också. Svensk tennis största svaghet.
Mm. Ja, det är ju hur vi ska få fram spelare.
Ja.
Jag tror att där börjar ju klubbarna liksom hur vi ska fostra spelarna och få dem liksom att förstå vägen.
Det är där det börjar.
Mm.
Ja. Om du var härskare över svensk tennis och liksom kunde bestämma vad som helst och allting. Vad skulle vara det första du prioriterade liksom att ta tag i då?
Jag gillar att prata om eliten.
Mm. Eliten. Det är okay, det gör jag.
Och jag tror att där skulle jag satsa ganska brett.
Mm.
Och plocka liksom de 50 bästa spelarna i Sverige och göra kanske några team där i det. Och sen försöka bygga personer runt om teamen.
Okej.
Jag menar, kan vi ha det med kontinuitet, då är jag säker på att då skulle vi få fram spelare så här på sikt också.
Ja, ja. Du tror på grupper liksom,
ja,
på det sättet?
Ja, det tror jag. Ja. Och med bra personer runt om grupperna.
Just det, just det.
Det behöver inte bara vara tränare, det kan vara mentorer, det kan vara fystränare.
Ja, ja. Du tror det är svårt att gå en egen individuell väg liksom, eller?
Jag tror absolut att det går också.
Mm.
Beror på lite grann, men jag tror generellt så grupp, det är bra.
Mm. Mm. Någon fråga kvar. Vad tror du på som du upplever att andra inte håller med dig om?
Oj.
Har du någon åsikt eller någonting som du upplever att det här tror du på men andra inte riktigt köper in på det?
Jag vet inte riktigt.
Nej. Eller någon åsikt som du ofta får mothugg på liksom eller så?
Nej, inget som jag tänkt på. Nej. Kommer inte på någonting faktiskt.
Nej, okej. Okay.
Det okay. Finns säkert någonting.
Du, Morgan, också så här avslutningsvis här. Du är ju stort Bayern-fan.
Ja.
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 Berättar du på alla matcher eller hur?
Nej, inte, grundar inte längre faktiskt, men ett tag så ja, men om vi ska ta de här senaste tiden nu så har jag engagerat mig mycket för damfotbollen.
Okej.
Okay. Väldigt mycket faktiskt. Och jag och ja, men en kille till då som verkligen har egentligen drivit publiken och klacken och försökt liksom få ett större engagemang för damfotbollen.
Okej. Okay. Hur kommer det sig att du valde det? Eller att gått den vägen?
Ja, det är en ganska lång historia. Men jag har engagerat mig länge i Hammarby. Liksom.
Ja.
Och till en början så var det ju egentligen bara herrarna liksom man gick på. Så.
Ja.
Och sen så... så bara fick vi ett ryck och kände att nu... Det finns en sån potential att kunna göra någonting... med damfotbollen.
Ja. Och
om vi går all in här så kommer det bli riktigt, riktigt bra. Och det har det ju verkligen blivit också. Jag menar, Hammarby vann ju SM-guld med damerna förra året och de vann Svenska Cupen också.
Mm.
Och det har ju från att det knappt var några människor på matcherna så är det ju, var det 7000 som åkte till Norrköping. Och,
ja.
Så det är ju helt fantastiskt liksom.
Hur skapar man, bara kort så här, hur skapar man ett sånt intresse då? Liksom, är det, hur gick ni tillväga för att få folk att börja gå mer på matcherna och det skulle bli mer drag?
Ja, men det är mycket att liksom skapa Facebook-event, sociala medier, komma ut med information och liksom hypa mycket.
Ja.
Och sen så... har det ju varit en process. Det har vuxit successivt och till slut när också resultaten för laget kom,
då blev det ju
ännu större. Det bara exploderade liksom.
Ja, ja.
Och då blir det ju otroligt kul liksom. Man vill bara fortsätta.
Vad kul. Ja. Och din roll är, står du klacken där också liksom?
Jag körde ju faktiskt klackledare under nästan, ja men 2,5 år skulle jag säga.
Ja, och då står man med ryggen mot planen och...
Ja, med megafon.
Ja. Hur mycket ser man av matchen då?
Det är inte mycket alltså. Alltså man gör ju tyvärr inte det. Sen så ser jag ju matcherna i efterhand.
Ja, det är så du gör. Okay.
Och sen tittar man ju bak lite grann och ser. Men ja, man hänger med när det är hörner och sådär. Men okay. Annars är det ju fokus på att få igång publiken liksom.
Okej, okay. Men du går igång på det
ja,
liksom eller?
Ja, otroligt mycket. Alltså... Och så var det i tennisen också. Jag har alltid älskat när det var publik på banan. Och
ja.
Det är någonting som ger mig en härlig känsla. Liksom.
Fascinerande.
Ja.
Hur är det med publiken här i Solna under elitseriematcherna?
Ja, men det kan bli bättre, tycker jag. Det...
Jobbas det på det eller är det Facebook-event som gäller där också?
Vi får se hur det blir här nu till nästa elitserie.
Ja.
Det kommer en klacksektion där. Vi bygger upp en liten klacksektion.
Ja, den pucken får du ta tag i, Morgan.
Ja, vi får se.
Ja. Kul. Avslutningsvis, jag brukar alltid avsluta med att fråga om du gästen vill rekommendera någonting. Vad som helst. Vill du rekommendera någonting?
Rekommendera någonting. Jättebra fråga.
Vad som helst i livet. Stort som smått.
Ja, men när du ska gå rak så välj rätt läge och gå för den raka.
Ja, det är semi-internt kopplat till, till imitationsvideosarna.
Precis.
Ja, det är bra Morgan. Du, kul att ha med dig.
Ja, tack.
Tack för att du ville vara med och tog dig tid.
Tack så mycket, det var kul att vara med.
Det var allt för idag. Alltid intressant att höra spelare som har gjort en ordentlig resa där man har satsat, antingen lyckats eller kanske inte lyckats, och höra reflektioner i efterhand. Jag fastnade lite extra för det Morgan berättade om hur han jobbat med sig själv och bland annat om anger management. Och det är kanske något som vi kan återkomma i den här podden till framöver. Det är ju ett ämne vi inte riktigt har touchat än, men som i allra, allra högsta grad angår tennisspelare. Nåväl, vi får se. Vi tackar för oss idag och håll utkik på baslinjen.com. Redan imorgon uppdateras det med en ny krönika på hemsidan. Glöm inte det, missa inte det. Tack för mig.